Från vad vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
De är ju egentligen hemliga, men det är de som kommer att styra sen den allra hemligaste planeringen och de allra hemligaste förberedelserna med västländerna.
Om man skulle använda Facebooks sätt att beskriva relationer skulle väl Sveriges förhållande till NATO hamna i kategorin It's complicated. De senaste åren har det framkommit allt fler dokument och information och vittnesmål som visar på att den svenska hållningen till försvarsalliansen varit betydligt mer kärvänlig än vad tidigare verkat. I alla fall i offentliga sammanhang. Och om man då vill förstå Sveriges hållning i försvarsfrågan från det andra världskriget och fram till vår NATO-ansökan 2022, ja, då är Mikael Holmström en av de mest insatta. Han är journalist och författare med inriktning på försvarsfrågor och säkerhetspolitik. Numera reporter på Dagens Nyheter och dessförinnan på Svenska Dagbladet. Han har också skrivit tegelstenen Den dolda alliansen, Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Jag bjuder in honom till ett samtal som kommer att handla om varför Sverige inte gick med i NATO från början. Hur den konkreta hotbilden mot Sverige från sovjetiskt håll såg ut. Och hur det kan komma sig att vi rustade ner det allra mesta av vårt försvar runt sekelskiftet. Medan Finland inte gjorde det. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, pass på att göra nu. Får inte missa att lära om ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid så når du mig på perspektiv@vadvivet.se. Perspektiv@vadvivet.se. Med tips på gäster eller ämnen som du skulle ha mer perspektiv på eller bli mer allmänbildad inom. Men nu är det dags för Mikael Holmström. Varför gick inte Sverige med i NATO från allra första början? Det bildades ju 48. Hade det inte varit lämpligt om vi bara hoppat på då?
Ja, det var, kan man ju säga. Det fanns ju en opinion. Herbert Tingström drev ju det idén. Men det var ju så att den svenska neutralitetspolitiken, man kan ju diskutera om den under kriget, hur neutrala vi var egentligen, men det hade ju ändå varit en succé. Och jag har ett citat faktiskt av Östen Undén, utrikesministern, i min bok. Och han säger då, förklaringen till att vi undgått kriget må vara vilken som helst. Vårt folk kan i varje fall inte lätt övertygat om att dess trygghet nu skulle kräva att vi kastar bort neutraliteten som en felad och förlegad politik. Och det är ju liksom Socialdemokraternas linje egentligen. Mm. Hela vägen fram till våren 2022. Och det var ju också så att det var ju inte heller självklart för Norge och Danmark att gå med i NATO. Utan trots att deras säkerhetspolitik hade misslyckats under kalla kriget. Mm. De blev ju ockuperade av Nazi-Tyskland. Mm. Så det var ju en diskussion även i Norge och Danmark om man skulle gå med i NATO. Men det var ju det att man, erfarenheterna, traumat från kriget gjorde att man insåg att man kunde inte klara sig på egen hand utan man måste gå in i något större. Mm. Och då hade man ju då, 49 hade ju också de skandinaviska försvarsförhandlingarna misslyckats officiellt. Vi kommer tillbaka till det kanske. Mm. Så att det fanns ju ingen möjlighet heller att sluta sig samman i Skandinavien. Och då valde ju Danmark och Norge att vara founding nations. Alltså de är med bland de grundarländerna till NATO. Och Sverige väljer då att stå utanför. Och då formuleras ju den här politiken som sammanfattas i formen alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.
Mm. Ja, för det är ju intressant att liksom, för jag menar, anledningen, den stora anledningen till att Tyskland går in i Norge och därmed passerar Danmark handlar ju också om att man vill ta kontroll över de svenska liksom, gruvorna och den säkra upp leveranserna till Tyskland. Så att det är ju liksom inte så småningom visar sig att det är ganska lämpligt med Bergen kan man anfalla Storbritannien och så vidare med via flyg. Men det finns ju en tydlig, man vill ju åt de svenska gruvorna så att säga. Liksom. Så det är intressant att då Norge drar slutsatsen att här behöver vi förhålla oss som att vi bara går med en allians och Sverige inte gör det.
Ja, det är intressant för alla länderna leds av socialdemokratiska regeringar. Mm. Och man känner ju varandra men man drar då helt olika slutsatser. Det har jag inte med så mycket i min bok men det framskymtar ju också att Erlander är tveksam till i det skandinaviska försvarsförbundet att Sverige skulle få ett väldigt stor uppgift att rusta upp Norge och Danmarks försvar. För det var ju loguriner. Tyskarna hade ju tagit det som var värdefullt.
Ja.
Och länderna var ju dåligt skick ekonomiskt och på många sätt efter kriget.
Ja, så du menar att det kan vara ett enkelt pragmatiskt skäl att vi slipper betala för deras grejer?
Ja, det är du som formulerar det. Men det, man kan ana det i en del anteckningar som Erlander ägnat efter sig.
Mm.
Han var ju statsminister då i Sverige.
Hur tycker du vi ska bedöma Sverige under andra världskriget? Du har skrivit en stor tjock bok som är mycket läsvärd och du har ägnat mycket tid åt det här. Var Sverige neutralt eller var vi alliansfritt? Och vilka är de stora skillnaderna?
Du frågar om andra världskriget? Mm. Nej, men det var ju avstegen från neutraliteten som gjorde att vi lyckades hålla oss utanför kriget. Mm. När det stora kriget bryter ut, då förklarar vi oss neutrala. Men när Finland angrips och överfalls av Sovjetunionen, då förklarar vi att vi är icke-krigförande. Och vi gör då det som vi idag gör gentemot Ukraina. Vi skickar då stora mängder vapen till Finland, men vi skickar, vilket vi inte gjort till Ukraina, och skickar också frivillig förband. Så att det finns ju en parallell där.
Mm.
Och sen är det ju de här eftergifterna som görs hela tiden då i första hand mot tyskarna i början av kriget. Men på slutet är det ju mot de allierade.
Mm.
Då har vi ju, man pratar ju gärna om de här tyska tågen genom Sverige, men vi hade ju också allierat flyg i Luleå till exempel mot slutet av kriget.
Ja, och vi hade handelsrelationer också med egentligen alla inblandade rakt genom kriget.
Ja, koran normal. Normal handel skulle man upprätthålla, ja.
Mm,
lite, så långt det gick.
Lite som att vad ni gör på er fritid kan inte vi lägga oss i.
Ja, Churchill hotar ju att bomba svenska kullagerfabriken i Göteborg. Han var väldigt irriterad på de här svenska leveranserna till Tyskland.
Mm, ja, jag vet i alla fall att amerikanerna också framförde det direkt till Marcus Wallenberg vid några tillfällen. Liksom. Och de ville ju, och hade ju också tankar om att inta malmfälten och minera dem, men de var redan minerade av svenskarna. Och så här, liksom. Hur tycker du man ser på det idag? Var det liksom pragmatiskt? Ibland verkar det som att vi är ju smaktigt alliansfria eller neutrala, men att det kanske var mer en större pragmatism än någonting annat.
Det gällde ju att hålla Sverige utanför kriget, och i efterhand är det väldigt svårt att veta. Hade man fattat andra beslut, vad hade de lett till och så vidare? Men det var ju ingen ärofull politik, kan man säga. Det hade ju inga moraliska övertoner. Det fick ju däremot neutralitetspolitiken. Mm. Under det kalla kriget fick ju moraliska övertoner.
Men var kom de ifrån då, när man inte haft det innan? Att man ansåg sig vara lite bättre?
Ja, men det var väl ett sätt att motivera politiken, framförallt för det egna folket. Varför att vi... Det var ju en retorik att Sverige stod för världsfred. Det var ju vad man som värnpliktiga har ju tagit fram det. Att, för det första var det så att öst och väst skildrades ju som lika goda kolsypare.
Mm. Och vi har blandekonomi, vi väljer det bästa från båda.
Ja, vi har en blandekonomi. Och vi är inte kommunister, men vi har ändå en socialistisk regering som hanterar marknadskrafterna och kapitalet på ett bra sätt.
Mm.
Så vi levde i den bästa av världar. Men det moraliska, det kom ju egentligen mer på 60-talet med den aktiva utrikespolitiken och sedan de här olika nedrustningsutspelen på 80-talet.
Mm.
Som ju i efterhand kan man ju säga att de var ju ganska ensidiga och hade gynnat Sovjetunionen.
Mm, just det.
Så vi hade, och ena sen hade vi då ett hemligt militärt samarbete västerut. Men i retoriken hade vi då synpunkter på nedrustning och kärnvapenfria zoner under 80-talet som låg mycket nära de sovjetiska. Mm. Och det hade då gynnat Warszawapakten om de hade genomförts.
Var det efterhandskonstruktioner eller var det resonemang från förhand eller din bedömning?
Nej då, nu hängde jag inte med på frågan där.
Jag tänker om man som det här med att säga att vi står för världsfred, att prata om oss som en neutral stormakt i den månen när vi då har en politik som gynnar den ena och vi har samarbete med den andra. Var det då ett resonemang om de här moraliska övertonerna? Kom de före eller kom de liksom efter? Hade man en moral som man sen fick liksom anpassa till en pragmatisk verklighet? Eller var det ett sätt att skapa någonting i efterhand och ge en överbyggnad som det kanske inte fanns från början?
Jag tror att efterkrigsgenerationens politiker som hade upplevt hur bräcklig neutralitetspolitiken var, de var ju realpolitiker, även Undén i viss mån var ju, som var utrikesminister fram till 1962. Han var ju också realpolitiker. Men sedan kom ju den generation socialdemokrater. För om man ska komma att socialdemokraterna är ju statsbärande fram till 1976. Och även en del på 80-talet. Ja, då kom ju en yngre generation, 68-generationen så att säga. Och de har ju ingen aning om, de tror ju på det här att Sverige är på något sätt neutralt. Att vi driver neutralitetspolitik. Och de formulerar ju den här, jag tycker, fantastiska efterhand, om kriget kommer. Den distribueras ju sista gången under kalla kriget 1989. Om det var tio, kan vi ta upp det kanske?
Ja.
Vad svenska folket fick veta. Och då, den här distribueras då hösten 89, 3 veckor innan Berlinmuren faller. Därför att det skakar ju Europa. Mm. Och då bestämmer styrelsen för psykologiskt försvar att man ska trycka upp en upplaga. Den delas inte ut till svenska folket, men det går ut till tidningsredaktionerna och tv och radio för att finnas beredd. Och det går att massdistribuera om det skulle bli ännu oroligare. Mm. Och då säger man ju, det är egentligen fem meningar där. Eller, för det första, vi vill att Sverige ska vara fritt och självständigt och att vi ska ha fred. Därför har vi inte något militärt samarbete med andra länder i fredstid. Om det blir krig ska vi vara neutrala och inte gå med på någon deras sidan. Det är viktigt att andra länder tror på att vi vill och kan vara neutrala. Alltså, mycket av det här är ju rena lögner. Det första meningen är att vi vill att Sverige ska vara fritt och självständigt. Det är ju helt, och att vi ska ha fred, det är vad skriver alla upp med. Därför har vi inte något militärt samarbete med andra länder i fredstid. Som jag visar i boken, och den är ju på 700 sidor.
Så hade man ganska ju... ordentligt visar du.
Ja, ganska ordentligt visar jag det. Det var en lögn. Om det blir krig ska vi vara neutrala. Men det är ju inte sant. Det finns ingen svensk försvarsplan för neutralitet. Det finns ingen försvarsplan för ett angrepp västerifrån. Mm. Det finns ingen försvarsplan för en långvarig neutralitet med sjöfartsskydd och så vidare som under det andra världskriget. Och meningen fortsätter... Vi ska inte gå med på någon deras sidan. Ja, i själva verket var det ju så att en liten krets svenskar, en liten krets politiker och en liten krets militärer visste ju om att vi skulle gått med på västsidan om vi hade blivit angripna. Mm. Och det fanns ju till och med förberett personer som skulle skickas ut till NATOs viktigaste huvudstäder. Det finns, hela min bok finns ju massor med skildringar av de här förberedelserna. Vi hade till och med i det hemliga krigshögkvarteret nere i bergen, i Bergslagen, hade vi till och med brum för sambandsofficerare för NATO. Och man övade ju också i krigsspel att den svenska neutraliteten bröt samman och det var nödvändigt att ta hjälp av NATO. Och sista meningen som jag läste upp innan, det är viktigt att andra länder tror på att vi vill och kan vara neutrala. Ja, för det första ansåg ju Sovjetunionen att det var ett dubbelspel. De litade ju aldrig på den här svenska neutraliteten. Och våra nordiska grannländer, jag har ju pratat med de socialdemokratiska partiledarna och statsministrarna i våra grannländer. De trodde ju inte heller på det här, de som kände politiken bäst. Och i NATO kallades, som NATO hade ju då 16 medlemmar och vi kallades ju skämtsamt av amerikanerna för NATOs 17:e medlem. Mm. Så det här var ju lögner som man serverade svenska folket.
Mm. När man läser din bok så är det ju väldigt tydligt för oss det. Man kan ju förstå att den första meningen kan vi skriva under på. Den sista kan vi förstå. Det är viktigt att alla länder tror på att vi vill och kan vara neutrala. Ja, men det är ju så att säga en sann mening, bortsett från att ingen trodde på det.
Liksom. Nej.
Den här dolda alliansen som du då skriver om, våra täta band med NATO. När börjar det, tar vi upp de banden? Det går ju inte direkt via NATO, det går ju i huvudsak via Danmark och Norge. När börjar vi nysta i det? Är det också under det 60-talet eller är det ännu tidigare?
Nej, det är ju egentligen redan under andra världskrigets andra hälft när svenska, norska och danska militärer börjar samarbeta för den dag när naziregimen faller. Mm. Ockupationen av Norge och Danmark upphör. Då förbereder man ju de så kallade polistrupperna som består av danska och norska flyktingar i Sverige som ju utbildas och blir med tiden nästan reguljära förband. Det finns ju till och med ett svenskt flygförband med svenska bombplan som målas med danska nationalitetsfärger, nationalitetsmärken för att man ska kunna ingripa om det är så att tyskarna inte kapitulerar. Mm. Så redan där finns det ju band och det finns, vi har inte satt upp Finland, men det finns också hemliga kontakter med Finland. De är grundläggs redan under inbördeskriget och sedan under vinterkriget och fortsättningskriget. Så det är ju därför de här idéerna också om ett skandinaviskt försvarsförbund kommer upp då 1948. Mm. Och då har man ju överläggningar mellan länderna. Det är då Danmark, Norge och Sverige som ska bilda detta förbund. Och då är det ju den officiella bilden att det här misslyckas. Men vad man inte berättar är ju att det finns den lilla lösningen. Och det är ju ett partiellt, som man säger, partiellt försvarsförbund. Och den här lilla lösningen, där lägger man ju upp hur man ska kunna samverka. Eller man kan säga att man är där överens om grundläggande regler som gäller under hela kalla kriget sedan. Mm. Fast man pratar inte om det. Det ena är att Skandinavien är en strategisk enhet. Det andra är att det bara finns ett enda hot och det kommer från Sovjetimperiet. Och detta kräver då att man måste kunna samarbeta och på vissa nyckelområden. Och för det fjärde då så ska försvaren hålla ut tills hjälp kommer, och hjälpen ska komma då från Storbritannien och Förenta staterna, alltså USA. Och de här fyra grundsatserna, de är ju egentligen hemliga, men det är de som kommer att styra sen den allra hemligaste planeringen och de allra hemligaste förberedelserna med västländerna.
Så innebär att liksom Norge och Danmark går med, Finland vill inte gå med för de har ju alltid sitt förhållande till ryssen.
De får inte gå med.
De får till och med inte gå med, nej. Men då tänker man ungefär som så att, ja, nu, vi har ju fortfarande kvar våra grundsatser, låt oss jobba med dem även om vi har då tagit olika ställning.
Just så är det. Men detta är då så känsligt så man kan ju inte, detta redovisas i början på 50-talet för utrikesnämnden. Men jag tror att Undén gör en notering att detta får inte utropas på torgen. Man får inte berätta det här. Och han intervjuas ju av den franska tidningen Le Monde runt 1950. Och då säger han då att det finns ingenting av skandinaviskt försvarssamarbete. Då förnekar han det här. Han
tokljuger.
Ja, det kan man säga.
Och varför förnekar man det? Vad trodde man att ryssen skulle agera? För det är väl Sovjet man är orolig för här.
Ja, det är ju intressant att den här klyftan mellan retoriken, vad man säger, och verkligheten, vad man gör. Och alla länder tror jag har en sån skillnad i vad man säger officiellt och vad man gör. Men i Sverige under kalla kriget är ju den här klyftan osedvanligt stor. Och den växer och blir större och större. Därför att i början så är ju Sverige ganska realpolitiskt och man håller ganska låg profil. Men sedan med den aktiva utrikespolitiken på 60-talet så blev man ju, och även Vietnamkriget, det är ju absurt. Alltså där kritiserar ju Olof Palme bombningarna av Hanoi som görs av amerikanska B-52-plan. Men i ett krig så skulle dessa amerikanska B-52-plan ha Island som en av sina baser, och när den isländska regeringen vill stoppa den amerikanska basen, då ingriper Palme och övertalar man, ja, men har för guds skull kvar amerikanerna. Så att å ena sidan så fördömer man de här bombplanen, och å andra sidan så försäkrar man sig om att de ska kunna komma hit och hjälpa oss i krig. Och det har jag också fått fram i boken, att amerikanska flygvapnet, de kommer att landa i ett krigsutbrott inom 6-8 dygn i Sverige. Och det är lika snabbt som man skulle landa och undsätta Norge och Danmark.
Det blir ju någonstans en bild som framträder att man har kanske inte bestämt sig för att ljuga vid något tillfälle, utan man, precis som du nämner, så alla länder har såklart en skillnad mellan vad man gör och vad man kanske förmedlar. Men man bestämmer sig för det tidigt och sen vidgas den här klyftan, och sen är ju ingen som kan som riva av det plåster vid något tillfälle och säga följande. Man har så att säga ljugit fast sig även om det inte kanske var tänkt som en lögn från början.
Nej, och vi ska också komma ihåg att det är ytterst få svenskar som känner till det här. Det är ju några få nyckelpersoner inom högkvarteret, och det är försvarsministrarna och det är ju våra statsministrar. Men jag har ju också lyckats visa det här att mycket sker utan papper, och utan det tysta understanding som amerikanerna säger. Det är tyst, man känner till, alltså i Sverige går överbefälhavaren upp till statsminister och säger att, eller försvarsminister och säger, ja, nu har det här och det här inträffat och av det skälet så kommer vi att vidta de här åtgärderna. En tyst nick till svar. Ingenting på papper. Ingenting som man kan i efterhand utkräva ansvar. Utan mycket av det här sker ju därför att man inte vill ha det på papper. Man vill inte att det ska komma ut, och det lyckas ju också. Ett exempel är ju Palmemordet. Och vad som händer där, det kan vi ju gå in på om vi har tid.
Men ta det nu, för det är relevant.
Jo, den 28 februari 1986 så mördas ju Sveriges statsminister Olof Palme på öppen gata i Stockholm. Och detta är före mobiltelefonerna, alltså internetstid. Man vet inte vad som händer. 7 år tidigare har Sovjetunionen invaderat ett annat alliansfritt land, Afghanistan. Vad som hände då var ju att deras premiärminister mördades, och det rullade in liksom luftlandsatta trupper i landet från Sovjetunionen. Man vet alltså inte riktigt vad de här första timmarna är. Det här inledning på ett angrepp på Sverige. Och då under de här timmarna så nås då marinchefen, han är just pensionerad, Per Rudberg, av det här nyheten att Palme är mördad. Och då ringer han överbefälhavaren Lennart Ljung och säger, om det behövs är jag klar. Om det behövs är jag klar.
Mm.
Vad betyder det? Jo, det betyder att Sveriges marinchef, hans hemliga krigsuppgift är inte i Sverige. Den är på andra sidan Atlanten.
Mm.
Han har en resväska packad och flygförbindelser ordnade så att han kan ta sig till Washington. Där kan han vara högste svenska företrädare på plats. Om Sverige angrips och ockuperas kommer kungafamiljen och 5 svenska statsråd att upprätta en exilregering i Washington.
Mm.
Detta är förberett. Och det är ytterst få som känner till denna planering.
Mm.
Och officiellt driver alltså Sverige neutralitetspolitik. Men vi hade inga förberedda reservhögkvarter i Warszawa eller i Moskva.
Nej.
Det fanns i London och det fanns senare även i Washington. Så att Olof Palme, som då var väldigt skicklig och duktig uttolkare av neutralitetsretoriken, det är en viss ironi att hans död är nära att utlösa den dåliga alliansen.
Just det. För först och främst, hur många skulle du säga är det som är medvetna om den här planen i statsledningen? Är det 50 personer eller är det 100 personer?
Det är de som måste, det är need to know, alltså de som behöver veta. Försvarsministern känner till det,
mm.
Kungen känner nog till det.
Mm.
Statsministern vet om, men kanske kan inga detaljer. Försvarsministern är informerad eller informeras, och försvarsstabschefen. Och sen är det ju några viktiga operationsledare i försvarsledningen som då upprätthåller de här kontakterna. Och det sker ju då i NATO-länderna Norge och Danmark som är mellanhänder. Så att säga in i NATO, därför man kan inte åka till liksom NATO i Paris och senare i Bryssel. Man kan inte åka dit för det är för riskabelt. Utan det går, och sen är det ju då kontakterna med framförallt USA och Storbritannien. Och det sköts ju informellt, och det sker ju då med resor när man åker i civila kläder och biljetterna bokas av underrättelsetjänsten och alla resräkningar och sådant bränns för att hålla detta hemligt.
Mm.
Så det är ju väldigt få som känner till det. De borgerliga partiledarna är i viss mån informerade. Därför att de skulle ju ingå i en samlingsregering om det blev krig. Så vissa av dem kände till det, men det var ju ingen som...
De är förberedda på borgfred helt enkelt.
Ja.
Mm.
Erlander till exempel är ju väldigt kritisk i sina dagböcker mot folkpartiledaren Bertil Ohlin. Men i en samlingsregering så skulle Ohlin antagligen varit utrikesminister.
Mm.
Men detta är absolut ingenting man talar om. Det får inte komma ut.
Nej, men vi pratar ju om vi ska försöka ringa in det, så är det 1 dussin eller 2 personer som känner till att det finns planer, kanske. Och det är något 1 dussin bara som vet vad de planerna egentligen består i.
Ja, ett exempel är ju marinchefen Per Rudbergs son som är kommendör i flottan. Han har ingen aning om det, Per Rudbergs fru vet ingenting om det här. Det är först när jag avslöjar det här som det blir känt.
Mm.
Och det är många som berättat för mig att deras rumsgranne på försvarsstaben, de hade ingen aning om att han då, att den personen höll i de här hemliga förberedelserna.
Varför skulle Sovjet angripa Sverige? Alltså, hur såg hotbilden ut enligt underrättelsetjänsten och vad man kan uttyda från den militära planering och beredskap som du har tecknat en bild av både i boken och genom din rapportering?
Alltså ett sovjetiskt anfall på Västeuropa, det skulle ju vara massivt. Anfall är bästa försvar, och då skulle man ju rycka fram med pansararméer som skulle nå fram till Atlantens kust. Och under en enorm användning av kärnvapen. Och det var ju framförallt centralfronten, men även Nordkalotten och Skandinavien bördes. Och det finns ju, jag har ju ett exempel på en svensk överstelöjtnant som åker till Poltava i ett militärhistoriskt sammanhang, och där träffar han en tidigare sovjetisk överste som berättar då att hans förband, som var sån här raketartilleri som vi sett mycket av i kriget nu med Ryssland och Ukraina, att hans förband med raketartilleri skulle ta sig från Kolahalvön tvärs över Sverige till norska kusten. Och de upptäcker mer eller mindre att de skulle liksom lägga till samma vägkorsning i Finland. Svensken och ryssen.
Ja.
Så det finns exempel på, Och det gällde ju då från sovjetisk sida, det gällde ju att på Nordkalotten, det gällde ju att ta kontroll över norra Sverige och Norge och hindra då amerikanska förstärkningar till Europa på samma sätt som man, som tyskarna under världskriget hindrade de allierade konvojerna till Murmansk.
Mm.
Men nu var det ju liksom andra, men det är ju samma, geografin är ju densamma. Atlanten är ju liksom livlinan till Europa där USA två gånger har avgjort två världskrig genom att sända trupper och materiel till Europa.
Mm.
Och när det gäller södra Sverige så är det ju Öresundsutloppen som man från sovjetisk sida vill ta kontroll över. Och där fanns det ju, jag har ju bilder i det på hur noga östtyskarna hade kartlagt, östtyskarna och polackerna hade kartlagt den här Per-Albin-linjen och mineringar och annat som fanns nere i södra Sverige. Och där var det ju ett samarbete som lades upp redan före NATOs bildande, att man skulle komma överens om att vi måste, danska och svenska måste minera sundet. Men lägger man miner, då kan ju de plockas bort av minröjningsfartyg som kommer dit. Och då måste man ha kanoner som kan skjuta bort de här fartygen. Mm. Och då anlade man ju kustartilleribatterier i Sverige och Danmark, så att man kunde täcka hela Öresundsområdet. Och dessutom fanns det ju, var det så att längre fram med långräckviddiga flyg, då gick det ju inte att flygförsvara, gick inte att luftförsvara Danmark utan att Sverige var med på. Mm. Så att det var ju också förberett. Och i norr, om vi går på Nordkalotten, där var det ju så att där hade man ju delat upp så att svenska flygvapnet skulle vara söder om en viss linje, medan då allierat flyg skulle slå mot Sovjet norr om.
Mm.
Och det var ju hela tiden klart, det visste man ju om på svensk sida, att i ett storkrig skulle allierat flyg använda svensk luftrum.
Mm. Per-Albin-linjen ska vi då nämna, det är en försvarslinje som upprättas under kriget. Lite sent kanske man ska säga, men den kommer i alla fall under andra världskriget, och den börjar vid Båstad och som följer den kusten, och den går väl bort till Ystad om inte jag har helt fel. Det är 500 bunkrar och runt Helsingborg är det faktiskt i dubbla rader.
Och de bunkrarna var alltså fortfarande, trots att deras militärvärde kan diskuteras, så var de ju fortfarande under kalla kriget intressanta för Warszawapaktens underrättelseinhämtning.
Mm.
Jag har ju kartor på det i boken. Och även i min hemtrakt på sommarna, Kullabygden, finns en radarstation ute vid Kullens fyr. Och där hände det ju att östtyska trålare, som det kallades, fick motorhaveri och låg nedanför den där radarstationen. Och det vet vi i efterhand att man förberedde ju sabotage med dykarförband som då skulle tagit sig i land och kunnat förstöra en sån anläggning. Så att det fanns ju hela tiden en... Och man var mycket uppmärksam. Du nämnde Helsingborg. Det finns ju ett batteri i Helsingborg som nu är beredskapsmuseum.
Mm.
Och när man provsköt det sista gången på 1980-talet, det här alltså kanonbatteriet, då var det ju östfartyg i närheten som man då var tvungen att skrämma bort, så att säga, med Drakenplan från F10 Ängelholm.
Ja.
Så man, alltså på östsidan, hade ju mycket koll på vad som hände. Jag har ju också exempel på hur man hade nästlat sig in i en grupp svenska reservofficerare som stod och tittade på det här kanonbatteriet där Öresundsbron idag ligger.
Mm.
Alltså det fanns en väldigt aggressiv underrättelseinhämtning från östsidan. Och det är klart att hade man inte haft några fientliga avsikter hade man inte behövt den här intensiva underrättelseinhämtningen.
Nej, men precis. Och det, de skulle leva, de här batterierna i Per-Albin-linjen skulle leva i 50 år. Så det är alltså på 90-talet man börjar liksom skruva dem isär dem och så att vi inte behöver dem här längre. Och då är de ju ibland bara plomberade eller några har det som potatiskällare eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att, jag som är uppvuxen i Båstad har ju då vuxit upp verkligen i skuggan av de här med. Det är, tror jag, mellan 300 och 500 meter mellan varje. Det som jag tycker också är intressant när du pratar om planen under kriget, det är ju också det här med, och som ibland glöms bort, alltså vår stora materiellförsörjning, råvaruförsörjning som vi ju förser Europa med i form av malm då. Att det där var ju också minerat många gånger liksom. Och att det var såklart var en del av det. Att när ryssarna ska ta sig över till kusten så ska de ju passera de där malmfälten liksom. För det kan ju ibland låta som idag, eller en liten naiv plan, att varför skulle Sovjet vilja ta hela Europa?
Ja, varför försöker man ta Ukraina?
Mm. Ukraina är en stor munsbit, men det är ju en ännu större måltid att ta hela Västeuropa.
Ja, men vi har ju sett planerna. Det har ju kommit fram planer och så vidare. Och det som man kan fundera på är ju vad som händer efter det kalla kriget. Och Sverige kan vara så otroligt historielösa så att vi lägger ner 93% av våra arméförband, 85% av vår flotta och vad är det, ungefär 80% av vårt flygvapen. Vi går alltså från ett försvar på pappret i alla fall kunde vi mobilisera 850 000 man.
Mm,
när vi går ner till ett, ja det är ju 89, när vi kallar kriget slut 1989. Och vi går ju då till ett försvar som ja, på 2010-talet bestod kanske av 35 000 personer.
Mm. Hur blir det så? Varför glömmer vi bort det? Är det ytterligare en generation som har växlat så?
Ja, det är en historielöshet och en tro på historiens slut, så att säga. Att den liberala demokratierna och väst har, så att säga, har vunnit och att det finns inte längre några hot och så vidare. Och då är det intressant, med tanke på vad som sedan händer i NATO, när Sverige ansöker till NATO. Finland har ju inte haft den här naiva tron, utan Finland har ju hela tiden brända av sina historiska erfarenheter av att tre gånger varit i krig med Sovjetunionen. Först inbördeskriget, sedan sovjetiska överfallet, 39 vinterkriget och sedan fortsättningskriget. Att man vet att man kan inte lägga ner sitt territoriella försvar, vilket ju var vad Sverige gjorde.
Mm.
När jag skrev boken så satt jag i Helsingfors på Hanaholmen och gjorde intervjuer. Och då, det var en vacker sommardag och då hörde man hur det här, då skakade hela marken, för då provsköt fortfarande finska försvaret. Detta var alltså då 2010.
Mm.
Då provsköt fortfarande finska försvaret sina kustbatterier, alltså kanoner som ska kunna slå ut fientliga fartyg. Men i Sverige så rev vi ner de här, vi skrotade dem och fyllde bergrummen med betong till enorma kostnader. Det sägs att förstöra ett sånt där modernt kustartilleribatteri, det var ju alltså byggt i fyra våningar och kärnvapen säkert. Ja. Att det kostar lika mycket att riva de här som att ha dem i drift i fortsatt i 25 år till.
Mm.
Det var en sån här, man sågade bort förtöjningskrokar i skärgården för de egna fartygen, för man skulle återställa miljön. Och mycket om armématerialen var ju kanske föråldrat, men mycket av det ständes ju till Baltikum. Till exempel Robot 70 och luftvärnskanoner, 40 mm luftvärnskanoner. Som balterna i sin tur när Ryssland anföll Ukraina har skänkt till Ukraina. Och de här vapnen som ansågs inte duga i Sverige använde ju ukrainarna för att skjuta ner drönare och annat som hotade dem.
Mm. Var ligger historielösheten? Är det från politiskt håll? Är det från militärt håll? Jag tänker underrättelsetjänsten borde väl ändå haft en ganska god bild. Eller är det här ett stort misslyckande från underrättelsetjänstens sida vi pratar om?
Ja, jag tror att det är ett systemfel. För det första var det ju så att underrättelsetjänsten sa ju att ryska försvaret var helt under isen. Det skulle ta 10 år att bygga upp och de var på en låg nivå som det hette.
Mm.
Men sedan när Ryssland och Putin började bygga upp försvaret 2008-2009 efter Georgienkriget.
Mm.
Då drog man inte slutsatsen av det och började en motsvarande upprustning i Sverige, utan det dröjde ända till 2014 som man beslutade att åtminstone börja rusta upp. Och det är ju först nu man börjar få resurser för att utöka det svenska försvaret. Och den utökning som skett är ju att man återinförde ett regemente på Gotland 2018 och återviks det.
Mm.
Men den här uppbyggnaden tar ju väldigt lång tid. Så att det var en naivitet politiskt. Det var också en som jag, helt huvudlös militärledning som förklarade att man skulle ta en strategisk time-out år 2000. Det fanns inga hot mot Sverige. Man skulle bara ägna sig möjligen åt internationella insatser.
Mm.
Den här strategiska time-outen innebar ju att man slutade planera för ett försvar av Sverige. Och i försvarsslutet 2000 och framförallt 2004 så la man ju ner hela liksom, massor med förråd och annat. Tusentals förråd som var spridda över landet med olika typer av materiel. Det bara tömdes och slumpades bort eller förstördes. Nya kikar och allt möjligt. Materiel som var för miljarder bara förstördes.
Ja.
Och det var ju en presskonferens 2004 med dåvarande försvarsministern Leni Björklund. Där man då försvaret skulle kosta 37 miljarder. Och då ställde jag frågan, ja det är ju intressant att det ska kosta 37 miljarder, men hur många soldater, hur stor är krigsorganisationen?
Mm.
Den som alltså några år tidigare hade varit 850 000 man. Ja, då kunde man inte svara på det. Det var en irrelevant fråga. Varför frågar du det, sa man. Och jag var än värre var överbefälhavaren.
Förlåt, hur fan kan det vara irrelevant? Det blir den viktigaste frågan. Ja.
Överbefälhavaren Syrén. Han kunde inte heller svara, visa sig någon månad senare. Han visste inte hur många han skulle ha befäl över om det blev krig. Därför att krig hade man räknat bort. Vi hade en statsminister, Fredrik Reinfeldt, som i januari 2014 sa att krig är omöjlig i Europa. Till och med hot om krig är omöjlig i Europa. Det var väldigt kort föredatum på hans förutsägelse. För 7 veckor senare så invaderas ju Krim av Vladimir Putin.
Ja, det är verkligen helt obegripligt hur man kan komma till de här slutsatserna. Men jag minns ju på 90-talet att det fanns ju ständigt sådana här överskottsbolaget och sådana här. Det var ju väldigt mycket militära grejer som dök upp. Och inte minst under pandemin kunde vi se skillnaden på vad Finland hade i sina förråd och vad vi hade det. Vi har ju sedan några år en väldigt nära militär allians med Finland. När börjar den? Är det ett sätt att snabbt komma upp och få en duglig försvarsmakt igen?
Jag ska ju säga också att man bara innan jag svarar på det, när man skrev om det här så betraktades som alarmist när jag tog upp de här sakerna. Försvarsberedningens ordförande, moderat, förklarade att det var dags att lägga alarmismen åt sidan. Hon var ju i Moskva och ledde försvarsberedningen och pratade med ryska militärer och förklarade Ryssland drar sig österut, Europa säkrare än på länge. Men en annan ledamot av beredningen, han åkte inte ens till Moskva. Varför då? Varför åkte inte du dit? Det var Allan Widman, Liberalerna. Varför åker inte du dit? Frågade jag honom. Nej, det är ju ingen idé, de ljuger ju bara. Han hade dratt rätt slutsats. Finland. Finland har vi ju gamla band med och Finland är ju som en försvarsminister, en centerpartist, Torsten Gustafsson, sa att vi har tur för vi har finnarna emellan, det vill säga mellan Sverige och Sovjetunionen på den tiden. Och Finland är ju fortfarande det utsatta landet i öster medan Sverige är det skyddade. Och det här samarbetet med Finland var ju en lösning eftersom de här olika avtalen med NATO-länderna var ju väldigt, som man slöt då efter Krim 2014, så började man ju se om sitt hus och slöt olika avtal med olika NATO-länder. Men de var ju inte bindande och då försökte man få något lite mer bindande med Finland. Därför att Finland har ju en mycket större armé än Sverige och man behöver också ha något annat land att öva med. Och som sagt, vi har de historiska banden till Finland.
Ja, för de senaste åren kan man väl i princip säga att vi har haft ett gemensamt försvar med Finland.
Ja, det skulle jag inte vilja gå med på riktigt. För så integrerat har det ju inte varit. Och det är ju inte så att det finns inga bindande garantier mellan Sverige och Finland. Har inte funnits, utan det har ju varit beroende av politiska beslut i bägge länderna. Om man ska kunna samarbeta. Man har övat en hel del ihop. Framförallt marinen och amfibieförband, flottan och amfibieförband och flygvapnet och i viss mindre mån armén. Men det är ju inte så att det här samarbetet på något sätt skulle kunna ersätta ett NATO-medlemskap. Det fanns ju sådana planer och sådana funderingar, men de följer när Magdalena Anderssons regering började titta på de här alternativen. Så följer de allt. Och det fanns även idéer som försvarsminister Peter Hultqvist drev att man skulle ha någon sorts försvarsgaranti från USA till ett sånt här svensk-finskt försvarsförbund. Men då har man på något sätt missat att USAs främsta försäljningsargument för NATO är ju de bindande försvarsgarantierna. Och USA ger inga bindande försvarsgarantier i Europa någon annanstans än till ett NATO-land.
Men jag tänker att vårt samarbete med Finland kan väl också ses i ljuset av att vi ju egentligen inte haft särskilt mycket dokument på våra försvarssamarbeten sedan kriget. Det har ju varit de här informella och alla har förstått och det har varit nickningar och hummanden och jojo. När vi nu övar tillsammans med Finland så mycket som vi ändå gjort de senaste åren och när vi haft så mycket kontakter.
Ja, alltså man har ju anpassat lagstiftningen för att länder ska kunna hjälpa varandra i kris och krig. Det var ju en förändring som kom efter.
Så formellt nej, men praktiskt absolut.
Ja, nu hänger jag inte med en gång till.
Jag tänker att formellt, nej, vi har inget samarbete med Finland, men praktiskt i krigssituation, absolut, gemensamt försvar.
Nej, men man kan inte kalla det ett gemensamt försvar, därför att det är ju inte så genomarbetat. Alltså gemensamt försvar som man har i NATO, som man nu bygger upp, eller som man nu återvänder till i NATO, då har man ju liksom enormt omfattande planer för olika eventualiteter, hur de ska mötas. Mm. Alltså på, om det inte är någon väldigt djupt förborgad hemlighet som inte jag känner till, så skulle jag inte kalla det svensk-finska samarbetet ett gemensamt försvar. Det är att övertolka de förband. Vi har förband som kan samverka med varandra, men vad jag vet finns det ingen gemensam försvarsplanering, och det finns inga klara befälslinjer och inga klara gemensamma kommandon. Allt är som en försvarsallians som NATO har.
Mm. Just det. Ja, men det är en bra distinktion mellan de där olika, för det är lätt att se det ena som att det påminner mig ganska mycket om det andra. Men när vi börjar samarbeta med NATO genom att göra övningar och sånt, är det då efter Krim?
Det är ju samarbete med NATO börjar redan 1994, när NATO inleder sitt partnerskap för fred.
Mm.
Och då är det ju så att partnerskap för fred, det skapas ju för att NATO inte vill utvidgas.
Mm.
Det är alltså inte så, vilket den ryska propagandan påstår, att NATO expanderar österut för att komma åt Ryssland, utan sanningen är ju det att NATO-länderna är inte alls pigga på att släppa in polacker och balter i alliansen, utan det sker ju en växelverkan där Rysslands olika åtgärder gör att östeuropa och balter bankar allt hårdare på NATOs dörr. Och det är ju då i början av 90-talet är det ju Jugoslavienkriget.
Mm.
Och sen är det ju när Boris Jeltsin, den ryska presidenten, skjuter sönder parlamentet i en intern konflikt, sätter in stridsvagnar och skjuter sönder parlamentet i Moskva. Och sen startar Jeltsin det första Tjetjenienkriget 1994. Och sen följer Putin upp det med det andra Tjetjenienkriget 1999.
Mm.
Och de här ryska brutaliteten besannar ju östeuropéerna och balternas främsta farhågor. Och från amerikansk sida tror man ju fortfarande 1997, när man slutade ett avtal med Ryssland, NATO-Russia Founding Act mellan NATO och Ryssland, då tror man ju att Ryssland, att man ska kunna resonera med Ryssland, att det ska gå i en demokratisk riktning.
Mm.
Och då reglerar man ju då NATO-utvidgningen, och Ryssland är ju då med på den. Till exempel så säger NATO att vi ska inte placera några kärnvapen i de nya länderna.
Mm.
Och i princip, även om Ryssland är inte jätteglad av utvidgningen, men man accepterar det. Men sedan skedde ju då successivt en försämring av relationerna, inte minst Kosovo-kriget 1999, som ju pågår samtidigt som Polen, Ungern och Tjeckien blev de första östmedlemmarna som kommer med NATO. Och sedan kom ju då balterna efter 2004, samtidigt som de kom in i EU. Och NATO har inga försvarsplaner för Baltikum de första åren, därför att man tror fortfarande på en fredlig utveckling.
Mm.
Det är först egentligen efter Georgienkriget 2008, Ryssland-Georgienkriget, som man i NATO börjar liksom diskutera det här. Och sedan så efter Krim, då blir det ju lite mer.
Mm.
Men det är ju fortfarande väldigt små förband. Och det ändras ju egentligen först med Rysslands storinvasion 2022 av Ukraina, då NATO inser att nej, vi måste ha regionala försvarsplaner, och de ska ju då beslutas på NATO-toppmötet i Vilnius sommaren 2023.
Mm. För det är ju intressant när du berättar om det, då förstår man ju, det finns en parallell till den lite naiva bilden som Sverige kan då tyckas ha av vad som ska hända på andra sidan Östersjön, om man tänker att det ska inte bli någon mer krig och sånt. Det finns ju en parallell här till NATOs bedömning av samma område som sen kommer på skam.
Ja, de ursprungliga NATO-medlemmarna kan man säga. För de nya NATO-medlemmarna i Östeuropa och Baltikum, de har ju tyvärr fått rätt.
Mm.
Deras farhågor har ju besannats.
Det får man ju säga. Det finns flera olika saker man kan beskriva den svenska neutralitetspolitiken, eller den som syftar till som alliansfrihet. Det finns ju något slags svek här också man anar. Liksom. Är det ett svek att vi gick med i NATO utan att vara med i NATO? Liksom... Är det ett svek att vi övergav neutraliteten, eller är det för starkt att svara på och prata om ett svek då det kan antyda att man faktiskt gjorde det medvetet, som kanske inte riktigt beskriver historien?
Nej, men jag tror att man måste se det här utifrån de förutsättningar som fanns då. Och vi vet inte om Sverige hade gått med i NATO 1949 och det hade påverkat Finlands situation.
Nej.
Men det som är problematiskt är ju snarare att det är ett demokratiskt underskott. Man pratar ibland om att det är ett demokratiskt underskott i EU.
Mm.
Men det är ett demokratiskt underskott i Sverige att man inte får diskutera det. De som tar upp ändå att vi är beroende av hjälp från väst om det värsta skulle hända, att det blir ett storkrig i Europa. De fördöms ju. Mm. Alltså de på högerkanten som säger detta, eller de militärer som säger det, de fördöms och får någon kallas till och med för landsförrädare, överlöpare, för att de ifrågasätter eller säger att den här neutralitetspolitiken kanske inte fungerar. Och de till vänster, där vill man ju då ha en permanent neutralitet helst. Och då liksom de, alltså både till höger och vänster, det är främst Socialdemokraterna som då stämplar då, och de som kritiska röster som opolitliga.
Mm.
Så att det blir ju på något sätt lite en inrikespolitiskt färgad neutralitetspolitik också. Där det används för att egentligen bibehålla Socialdemokratins långa regeringsinnehav. Och de borgerliga som känner till det här, de vågar inte ta upp det därför att då kan ju det här röjas och kan det raseras, samarbetet västerut.
Ja, har man känt till någonting länge så är det lätt att också befara att man då blir anklagad för att vara medlöpare och en del av liksom någon slags konspiration etc. Liksom.
Ja, men man ska också komma ihåg att, jag vet inte när du är född.
76.
Ja, men jag är född 1955 och det var ju så att det satt ju utrymningsplaner inför ett atomkrig i varenda trappuppgång i Lund där jag växte upp.
Mm.
Det var ju så att när flyglarmet, det går ju fortfarande, men då var det ju på allvar. Jag hade släktingar i Tyskland på 70-80-talet. Kärnvapendebatten där var ju intensiv och man pratade om atomangst, alltså rädslan för kärnvapen. Och de hade ju grannar, ungdomar som hade skaffat kärnkaliumtabletter för att om det blev atomkrig då gick det, då skulle det vara så fruktansvärt att man råkade överleva.
Mm.
Så de skulle ta livet av sig vid ett krigsutbrott. Men mina syskon, mina bröder, jag hade ju 4 bröder, de var ju alla placerade, krigsplacerade i det svenska försvaret.
Mm.
Min bror var stridsvagnschef på en stridsvagn S och när han flyttade från Skåne till Stockholm så togs han bort ur systemet därför att det skulle då ta mer än 6 timmar för honom att ta sig till sin stridsvagn. Och vi hade ju det här mobiliseringsförsvaret, det var ju, även i efterhand har man ju påstått att det inte dög och det var så gammalt och så vidare. Men det fanns ju betydande resurser som kunde sättas in med kort varsel.
Mm.
Och det var ju vi levde ju under hotet av ett världskrig och ett kärnvapenkrig. Så man måste ju också komma ihåg vilken tidsanda det var vid den här tiden.
Ja, det är alltid klokt att inte göra misstaget att försöka döma historien med nutidens måttstock. Det märker man ju inte minst om man läser rapporter från andra världskriget i Skåne. Liksom, det ramlar ju ner plan här så tvärs. Liksom, det är väldigt nära och det är både tyskar och det är amerikaner och britter. Och så får man försöka styra upp det där. Liksom, det är verkligen nära. Och här i Stockholm var det ju också så att några ryska, sovjetiska plan kom fel och bombade någonstans på söder och vad det nu var. Liksom, så att det...
Ja, det är fortfarande diskussion om det var en medveten bombning eller inte. Historikerna har olika uppfattningar om detta.
Tre böcker som du vill tipsa om för den som vill fördjupa sig ännu mer i det här. Vi kommer tipsa om din bok, är det såklart. Men vilka tre har du?
Nej, jag tänkte egentligen, det finns inte så många böcker om Sverige under kalla kriget. Min bok har kallats ett standardverk och den fyller ju lite den luckan. Men jag tänkte egentligen, med tanke på hur Finland agerade här och de snabba besluten när man på en finsk sida beslutar sig att gå med i NATO.
Mm.
Och det är ju där någonting som Finland har gjort flera gånger i historien. Man har gjort snabba beslut och sen har Sverige då, i det här fallet var det ju Sverige som så att säga anpassade sig och följde Finland i spåren. Och en bok som jag själv har mycket nytta av, det är ju en bok som heter Finlands historia som är skriven av Henrik Meinander. Och den finns även på svenska och den är väldigt bra för att förstå det finska tänkandet och så vidare.
Mm. Mm.
Och inte minst nu när Finland och Sverige har sökt och Finland kom med i NATO och Sverige också som har sökt.
Mm.
En annan bok som jag läst är ju Anthony Beaver, Ryssland. Och den handlar ju om revolutionen och inbördeskriget 1917-1921. Och den är intressant därför att den visar ju liksom hur den här enorma brutaliteten som ryssarna visar mot varandra.
Mm.
Och jag läste den samtidigt som den ryska invasionen och ockupationen av Ukraina var i full gång och de här krigsbrotten som dokumenterades. Och ibland visste man inte om man hade sett en nyhetsrapport eller om jag var inne i boken. Det är precis samma beteende, precis samma hänsynslösa mord, våldtäkter, tortyr, urskillningslösa avrättningar. Det är nästan skrämmande att se hur samma typ av beteende och samma brutalitet liksom begås idag. Så jag tyckte den var väldigt tankeväckande.
Varför har de samma brutalitet? Har inte de liksom utvecklats på samma sätt? De tänker krigets lagar om man vill inte ha det. Eller bygger det på att det har funkat innan och gör vi det igen?
Ja, men Ryssland har aldrig haft den romerska rätten som vi. Mm. Alltså man har aldrig haft ett rättssystem i västlig mening.
Mm.
Och man har ofta haft någon typ av envälde. Det har varit tsaren, det har varit kommunistpartiet och nu har vi en auktoritär Vladimir Putin. Alltså jag tror att det ligger lite i det. Och ja, de har inte varit självägande. De självägande bönder som fanns i Ukraina, de blev ju fick ju svälta till döds under Stalin.
Mm.
Medan vi i Sverige och västlandet i Sverige har vi ju en annan tradition. Vi har ju själv haft självägande bönder. Och när Baltikum var under svensk styrelse, det kallas ju ibland den goda tiden, den svenska tiden, den goda tiden. Allt var inte bra som svenskarna gjorde, men det var i alla fall mindre dåligt än tyskar och ryssar som också härskat över Baltikum.
Mm.
Och sen en lite mer positiv, den tredje boken, en lite mer positiv bild. Bo Lidegaard, Landsmän, som handlar om de danska judarnas flykt i oktober 1943. Det är ju fantastiskt. Alltså under den nazi-ockupationen av Danmark så förstår man då att nu ska även de danska judarna sändas till koncentrationslägren och förintas. Mm. Och då lyckas man ju rädda 7000 judar över Öresund i Sverige.
Mm.
Och det är ju en fantastisk bragd. Och Lidegaard skildrar liksom de här dilemmana som ämbetsmännen har. Ska de samarbeta med tyskarna? Kan man lita på tyskarna? Eller måste vi nu bryta liksom, för det var ju en regering som var en sorts samarbetsregering då. Och också hur då bönder och fiskare ställer upp, vissa tar ju visserligen bra betalt, men hur de ändå ställer upp och skeppar över de här judarna, de danska judarna över Öresund. Och det är en fantastisk skildring, för den visar också att även om det är svåra förhållanden, den är hoppfull.
Mm.
Därför det var 7000 som räddades med danska och svenska myndigheters goda minne.
Tack snälla för att du kom hit och delgav ditt perspektiv.
Tack.
Du hörde Mikael Holmström, och en sak som slagit mig efteråt var att det var ju fel av mig att kalla den svenska politiken och kalla kriget för ett dubbelspel. Som låter sådär förslaget och taktiskt och en sån slags illasinnad intention som nog aldrig fanns där. Mer korrekt hade nog varit att kalla det för dubbelpolitik. En effekt av realpolitik, den förs på flera håll och med flera parter samtidigt. Har någon kompis som du tror skulle gilla dagens avsnitt, så använd så fall dela-knappen här i appen för att skicka det till dem och hjälpa dem att lära sig något nytt. Att fråga en kompis eller få tips av en kompis, det är faktiskt de vanligaste sätten man lär sig nya grejer, och det gäller förstås även som man kan hitta till podden. Producerare för dagens avsnitt var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen gjorde av Stray Dog Studios. Nästa gång för att lära något annat, då vi ger dig perspektiv på ett aktuellt ämne som är intressant för din allmänbildning. Vi hörs då.